Peter Thiel, mänskligheten står på randen av apokalyps när modern teknik som AI och kärnvapen riskerar att leda till ett verkligt Harmageddon och bana väg för antikrist i form av en global stat vars välde rättfärdigas av ett behov att kontrollera tekniken. Peter Thiel är återigen ute och pratar om apokalypsen och antikrist. Vi pratade om det här för några månader sedan apropå ett samtal som Peter Thiel hade med Tyler Cowen om politisk teologi, som de kallar det. Där Thiel beskrev kalla kriget i termer av antikrist och katekon. Delvis med bas i Carl Schmitts tänkande, men såklart också Bibeln. Jag har skrivit lite om det här på BBSen också, hur Peter Thiel har tagit en ännu starkare kristen vändning. Inte det att han har blivit kristen, för det har han väl alltid varit, men han har börjat luta sig mer och mer mot kristna idéer, och det verkar som att han håller på och skriver en bok. Han skriver någon sorts teologisk bok om de här frågorna. Och han är ute och testar idén genom olika så här, samtal och intervjuer och inklusive vissa podcastform som vi andra får lyssna på. Och det är lite fascinerande i sig, bara det att det faktum att Peter Thiel av alla människor pratar så mycket om kristna temat då, och framförallt apokalypsen och antikrist, som är särskilt suggestiva temat då. Och det är just den frågan som står i centrum även för det här samtalet i Uncommon Knowledge med Peter Robinson, som vi tar avstamp i just nu. För hans centrala fråga, det är inte någonting om apokalypsen eller antikrist som sådana, utan hans fråga är: varför envisas Peter Thiel av alla människor med att prata om de här sakerna? Så det här, det är två stycken YouTube-videos. Det är egentligen en YouTube-video. De säger att det är ett samtal i två delar, två samtal, men jag noterade att de sitter i samma rum i både del 1 och 2. Både Peter Thiel och Peter Robinson har exakt samma kläder på sig. Det var ett spektakulärt sammanträffande om de träffades två veckor senare. Och Peter Thiel bara råkade ha samma skjorta på sig. Och Peter Robinson råkade ha samma slips. Men det här är liksom gammal media där man tycker att 87 minuter är alldeles för långt för ett avsnitt. Så man måste dela upp det i två delar. Så Joe Rogan är störst i världen. Han kör 3 timmar, 4 timmar. Men folk som vill lyssna på Peter Thiel när han pratar om teologi förväntas ha mycket kortare uppmärksamhetsspann än folk som lyssnar på när Joe Rogan sitter och röker på med sina polare.
Ja, det är ganska intressant.
Det är en randanmärkning. Jag tycker att det är väldigt mossigt ibland med det här liksom fregade och faktiskt antiintellektuella tänket, att man inte kan exponera folk för 90 minuter samtal. Ja. Så jag ska försöka sammanfatta vad Thiel säger. Hans idé om apokalypsen och antikrist och så vidare, det är kanske inte vad man normalt tänker sig att de idéerna innebär. De är inte så mystiska eller så övernaturliga som man kanske är van att tänka, utan han har ganska prosaiska idéer, välbekanta för alla som lyssnar på Radio Bubbla och generellt, att det finns en rad existentiella hot mot mänskligheten som framförallt kommer ur teknisk utveckling, kärnvapenkrig, pandemier, olika typer av avancerad teknologi som kan spåra och leda till katastrof, som AI eller kanske nanoteknologi. Så världen kan mycket väl gå under utan att det har något med djävulen att göra, utan det är snarare vi människor som är orsaken. Men kontenten är att vi står faktiskt nu inför apokalyptiska hot. Och då vore det närmast konstigt, säger Peter Thiel, om vi inte drog paralleller till de bibliska berättelserna om världens undergång. Och han menar, och han hävdar också att det här var René Girards uppfattning. Han är ju väldigt inspirerad av René Girard, som han studerade för och kände personligen och var en av sorts, det är hans filosofiska läromästare. Han säger att René Girard sa att de apokalyptiska profetiorna är förutsägelser om vad människor förmodligen kommer göra i en värld där de har allt mer kraftfull teknik och där det inte finns några tabun kring hur tekniken får användas, men den mänskliga naturen är fortfarande sig lik. Och kyrkan har slutat prata om den sista tiden, slutat prata om apokalypsen. Peter Thiel säger att de slutade ganska precis 1945, vilket han tycker då är ironiskt, men såklart inte ett sammanträffande, därför att de slutade prata om apokalypsen precis när apokalypsen för första gången blev en realistisk möjlighet på grund av kärnvapen. Det här är hans, det här Peter Thiels tolkning. Väldigt spännande idé tycker jag, det här med att Bibeln skulle handla om avancerad teknik. Jag har nog bara stött på den typen av läsningar mer partiellt. Det finns till exempel den här idén som är väldigt fantasieggande om, i Uppenbarelseboken så finns det en berättelse om odjuret och odjurets märke. Och det finns en väldigt rolig men en väldigt intressant suggestiv formulering om att endast de som har odjurets märke ska ha tillstånd att köpa och sälja saker. Vilket vissa då tolkar som att odjurets märke är någon sorts elektroniskt implantat som ska ersätta fysiska pengar. Och det är många som har påpekat såklart att Gamla testamentet handlar, man kan absolut läsa GT som att det handlar väldigt mycket om avancerad teknik, som rymdskepp och så här, Elohim som rymdvarelser i flygande tefat och så vidare. Men hela den här idén om att att apokalypsen som sådan, att hela den här övergripande idén skulle handla om teknisk utveckling. Jag tror inte jag hört den tolkningen tidigare. Spontant så tycker jag att det låter ganska skumt. Men ja, om man funderar lite, det finns en hel del formuleringar om kanske eld från skyarna och som ska komma och saker som passar bra in i mönstret, och vissa saker som beskrivs som är så pass extrema att folk dör i väldigt stora antal, hela stora regioner ödeläggs och så vidare, farsoter som sveper över hela världen, saker som egentligen är ganska svåra att tänka sig utan avancerad teknologi, utan kanske liksom globalisering och såna här saker som moderna företeelser som sen spårar ur eller missbrukas. Jag vill bara säga att spontant så tänker jag att det här låter som en missriktad och anakronistisk idé, men jag är inte helt säker. Det finns ju definitivt någonting att säga för det här mer generella perspektivet. Jag har själv tänkt mycket på det och vi har pratat om det i Radio Bubbla då och då över åren, det är att apokalypser är inte nödvändigtvis någon sorts abstrakt mystisk sak som är frikopplad från vår normala verklighet. Något som förändrar allting genom att helt nya faktorer kommer in i bilden. Det är på många sätt rimligare att tänka på apokalypser som någonting som vi går igenom gång på gång genom hela historien. Och det är, som jag tänker på det, så att det är bara därför som det kan vara ett så centralt och kraftfullt begrepp. Och det börjar såklart inte med kristendomen eller ens judendomen. Det fanns myter om undergång och återfödelse långt innan dess. Om sista dagar och sista domar och så vidare. Men om vi ser till sammanhanget där kristendomen uppstod och försöker ta på allvar vad de tidiga kristna sa, så de menar ju absolut inte att det skulle ta 2000 år innan domedagen kom, utan de var ju en riktig domedagssekt som trodde att apokalypsen var nära förestående. Och de brydde sig inte så om att tänka. De tänkte inte så jättemycket framåt, planerade inte så långsiktigt för framtiden, de tidigaste kristna. För de var övertygade om att allt snart skulle ta slut eller gå igenom någon sorts singularitet, som vi kanske skulle säga idag, som gjorde att det är nästan överflödigt att spekulera allt för mycket eller förbereda sig, förutom att förbereda sig själsligen givetvis. Och sen inträffar det också en väldigt dramatisk apokalyptisk händelse som på punkt efter punkt motsvarar den i Bibeln förutspådda apokalypsen, för att Jerusalem föll, alltså judarna förlorade Jerusalem och templet förstördes, det andra templet, och det här var ju år 70 Så att bara några årtionden efter att Jesus dog. Och läser man det testamentet så förutspådde Jesus uttryckligen att templet skulle falla. Och allt det här stämmer väldigt väl in på det som hände sen med judarnas interaktion med romarriket, kejsaren, Nero och så vidare. Och det hade ju fruktansvärda konsekvenser för judarna. Det var ju deras världs undergång, eftersom det var då de blev utkastade från sitt hemland, tvingades leva i förskingring och så vidare. De fick inte tillbaka sitt land för nästan 2000 år senare. Så att det finns ju ett klassiskt case när man pratar om apokalypser, för att apokalypsen som den beskrevs i Bibeln, den inträffade faktiskt kort efter Jesus tid med så kuslig överensstämmelse med vad Jesus sa om den. Men problemet med den bilden är givetvis att man kan ju misstänka, det är vanvördigt, jag vet, men man kan misstänka att det kanske inte handlade om att Jesus gjorde förutsägelser, utan att evangelierna faktiskt skrevs efter att de här händelserna ägde rum. Alltså skrev in saker som redan hade hänt som profetior. Vilket ju är ett väldigt praktiskt sätt att generera imponerande profetior. Men poängen är oavsett att apokalypsen tolkas mindre metafysiskt. Att apokalypsen var någonting som faktiskt hände genom krig och politik och annat som människor av kött och blod gjorde. Och jag tror att alla berättelser om apokalypser handlar egentligen, alltså, de flesta som jag känner till i alla fall, handlar om det är inte ett framåtblickande mot någonting mystikt, utan det är ett tillbakablickande mot faktiska historiska händelser. Och det är inte någonting som förminskar det här begreppet nödvändigtvis, utan det är någonting som är väldigt viktigt. Och vi har haft många fler apokalypser som dess. Och vi har haft mycket nytta av att reflektera kring dem och kanske tänka på dem som apokalypser. Så jag skulle egentligen vilja fortsätta prata om bara apokalypser i fler historiska exempel. Men jag ska försöka undvika att göra de här monsterlånga inledande utläggningarna. Så jag sätter punkt där, Boris, och sen så frågar jag dig, vad tycker du om Peter Thiels, hans resonemang och hans passionerade intresse för apokalypsen som har blommat ut här året?
Ja, alltså jag var tvungen i min tröghet att lyssna på det två gånger. För att jag förstår faktiskt inte riktigt vad han vill. Va? Efter första listan tänkte jag att jag måste ha missat någon poäng han gör här. Och jag tycker han gör en ganska ensidig, faktiskt en ganska ensidig tolkning av apokalypsbegreppet. Och just det här med hans fixering vid antikrist som ska dyka upp och liksom lura folk. Jag tycker fascinerande när han lägger ut det, när antikrist dyker upp precis som i Bibeln och lurar folk genom att säga att nej, men jag ska ta hand om allting. Alltså det här måste lösas globalt. Låt mig ta hand om detta. Låt oss ta hand om detta. Och så menar jag, det är den stora faran att man litar på antikrist. Och sen drar han utvidgningen lite senare att om man ger antikristmakten globalt så kommer det kan leda till allt går åt helvete, därför man får någon slags primitiv kommunism och folk får det dåligt. Eller så kommer AI och skena och då vet man inte vart det tar vägen. Och antikrist har makten genom att säga att nej, men ni måste ge mig makten, annars har ni Armageddon om hörnet. Och då blir folk så rädda. Armageddon vill man ta med om man ger antikrist makten. Men den första grejen där som jag tycker man ska reflektera över är att han förutsätter på något sätt, utan att förklara varför, att antikrist måste falla efter ett tag på grund av att han kommer införa en rå primitiv kommunism där liksom folk, en slags liksom globalt Nordkorea. Dels gillar inte till tanken och dels tror inte att det kan hålla. Men jag tror man ska leka med tanken att som världens befolkning ser ut Den är inte över sig begåvad. Den har visat sig även i västländerna nöjd med ganska lite. Så håller jag inte för otroligt att antikrist, vad han nu kommer att kalla sig, eller vad kommer att stå på namnskylten, att det inte kan funka ett bra tag, faktiskt. Jag tycker han gör det lite lätt för sig på den där punkten. Och sen är det också det här med, som du är inne på, att apokalypsen dyker upp. Alltså tillvaron är ju en enda jäkla apokalyps för alla, uppbyggd av en massa små apokalypser. Alltså det här schemat liksom. Och det är alltid så, jag tycker, det är inget unikt att säga. Jag tror, om alla sätter sig och tänker efter hur det är en krissituation eller någon komplex situation, så dyker det alltid upp någon som säger, men ge mig tillstånd och fixa, annars går det åt helvete. Och ofta blir det ju så. Alltså det är ju en klassisk maktstrukturell fråga, och saken man också tycker jag missar, det är ju att i demokratiska samhällen, även i odemokratiska, alla som tävlar om makten säger ju, Armageddon väntar om hörnet, ge mig makten och helst så fulla befogenheter som möjligt. Det är ju inte antikrist förbehållet att köra den grejen. Alla säger så. Men när de slåss om presidentmakten i USA, så säger ju både Harris och Trump att apokalypsen kommer att infalla om inte jag blir president. Det säger ju liksom de som tävlar på att bli chef på ICA Maxi i Huddinge också. Nu måste jag vila.
Ja, alltså Thiels idéer om antikrist, de är kanske, han säger själv att apokalypsen är inga konstigt att prata om. Det alla pratar om apokalypsen hela tiden. Men däremot om man pratar om antikrist, då undrar folk liksom, är du galen? Vad är det här för någonting? Så att han tycker att det är väldigt viktigt att fokusera på den frågan, just för att nästan ingen gör det, för att den är lite tabubelagd. Han har ett resonemang där han säger, från det här liksom då nästan lite sekulär, naturalistiska, nästan reduktionistiska perspektivet han har på apokalypsen som liksom teknologiskt drivna katastrofer och så vidare, att på samma sätt som att apokalypsen som den förutspåddes till exempel i Bibeln för 2000 år sedan, precis som att den blev praktiskt möjlig först under 1900-talet på grund av teknisk utveckling, på samma sätt så blev även antikrist möjlig först på 1900-talet, därför att det har aldrig varit möjligt tidigare att upprätta den här typen av globalt herravälde för en person eller en grupp att ta makten över hela världen. Det har inte gått på grund av att vi inte haft liksom globalisering, vi har inte haft den typen av kommunikationsteknologi och så vidare som krävs. Så att det var först under 1900-talet som de processerna blev möjliga. Och så att han säger det här med att antikrist, där antikrist kommer, och jag ska säga också, det han menar med antikrist, så som han tror att antikrist kommer att manifesteras, det är just en sorts one world government. Så det är lite, sköna Alex Jones vibbar lite grann över hans teori här. Men det är också någonting som har bibliskt stöd givetvis, att antikrist ska bli en sorts världshärskare och försöka ta makten i världen. Så att jag tror att det är knutet till den här specifika idén om en apokalyps, att det inte är som vilken kris som helst man hotar med, utan det är just den här tekniskt drivna katastrofhotet som finns specifikt i vår tid. Och det är inte så, han är ganska tydlig med att han har ju alltid varit intresserad av de här AI-frågorna, han har alltid varit medveten om AI-risk. Jag vet inte, man kan ju inte riktigt klassificera honom som en AI-doomer, men han har definitivt varit medveten om den problematiken och fört uppmärksamhet till den och så vidare. Och nu riktar han uppmärksamheten och som pekar och ropar antikrist mot människor som slår larm om de här sakerna och säger att lösningen är en global stat, och specifikt Nick Boström den svenska filosofen i Oxford, som är väldigt känd för att han har skrivit böcker och utvecklat idéer kring de här frågorna kring AI och AI-risk, som säger att det vi behöver är en global stat som kan effektivt reglera AI-utveckling i hela världen, i världens alla länder. Så vi måste ha en sorts överstatlig superstat. Och som Thiel påpekar, det där skulle kräva liksom en enorm grad av övervakning och kontroll. I princip att man, att den här superstaten kan registrera varenda knapptryckning på varenda tangentbord i hela världen. För att om man inte gör det, då kan man inte vara säker på att ingen sitter och utvecklar en sån här farlig AI-grej. Så att det blir, jag vet inte om det är en kvalitativ skillnad. Jag tror att han menar att det är en kvalitativ skillnad. Mm. Just på grund av det här, den här nya typen av hot. Och jag kan väl förstå, alltså om man tänker sig att den här diskursen, att det han egentligen vill prata om är en potentiell AI-apokalyps, så tycker jag personligen att man kan absolut göra ett case för att det är en potentiellt mer slutgiltig apokalyps än de tidigare. Nu när vi går mot den här sammandrabbningen mellan, inte mellan människor utan mellan människor och maskiner, som är en konflikt som vi människor knappast kan vinna om den äger rum. Vår enda chans att undvika den konflikten. Det är i alla fall mitt synsätt, som jag pratat om rätt utförligt tidigare. Vi gjorde ett helt temaavsnitt om det i april 2023, för den som vill lyssna. Så att jag är lite sympatiskt inställd till perspektiv på sätt och vis. Jag försöker liksom tolka honom vänligt nu, att vi kanske står inför en ännu mer verklig och ännu mer total apokalyps. De tidigare apokalypserna, de var kanske lite grann som repetitioner inför den verkliga föreställningen som snart tar plats på scen. Så varningar som skulle hjälpa oss i den situation vi står inför nu. För någonstans så är det liksom kanske inte målet med, men det är liksom funktionen som de här berättelserna har. Våra försök att förstå historien, cyklicitet, samhällens uppgång och fall och så vidare. Målet är ju, åtminstone för kloka och engagerade människor, att försöka förstå cyklerna så att de kan brytas i bästa fall, men om inte brytas i alla fall jämnas ut och gör de här mörka perioderna mellan guldåldrar och högkulturer kan göras kortare och mildare. Det är definitivt så som jag tänker på saken, men den här gången så är det ännu mer på allvar, därför att den här cykeln kanske blir den sista om vi inte lyckas hitta ett sätt att navigera och överleva den moderna tekniken, framförallt AI-tekniken. Men det är också, Thiel, han säger inte det här rakt ut, men i det här perspektivet, det som han kallar för antikrist, det vill säga en sorts extrem centralisering av makt på global nivå. Det är lite, du har redan berört det, Boris, jag stör mig lite på att jag måste säga antikrist hela tiden, för att det är den diskursen som vi laborerar med nu. Men den här megastaten, den är också någonting som kommer använda sig av hotet från artificiell intelligens för att få makt, men den kommer också använda sig av artificiell intelligens för att övervaka människor och kontrollera människor och manipulera människor. Så att även där så finns det någonting som man skulle kunna se som en sorts kvalitativ skillnad i det vi står inför nu jämfört med alla de här liksom, för katastroferna som vi hanterat tidigare.
Mm. Men jag, när jag grubblar på det här så kommer jag till slut, alltså jag skulle ha lättare att gå på tillspåret om man liksom, om han renodlar det på det sätt som du gör. Då blir det logiskt och rimligt, och han nästan, hade han hållit sig till det så har han ju byggt det snyggt och liksom med massa förapokalypser, träningsmatcher liksom, för den stora matchen från Alexander den stora och framåt i historien. Det blir begripligt, men sen får man en känsla av att han är ungefär som en politiker. Det ska finnas, han själv är igång där liksom, att det kan bli det här, det kan bli det här. Och tar lite om sjukdomar också. Och jag kom till slut när jag vrid och vänd fram på det, att det enda logiska vi står inför när vi lyssnar på Thiel och tittar på världen, det är ju att det är Peter Thiel som är antikrist. Garanterat. För tänk så här. Han säger att antikrist kommer att ta sig formen, eller vill ta sig formen av en världsregering som kontrollerar allt på jorden. Räkna våra näshår. Men om man nyktrar till lite, så alltså det finns inte på kartan en världsregering. Alltså folk säger ofta att ja, WHO vill det här, de vill kontrollera global hälsa, FN. Men alltså på många sätt är WHO ganska tandlösa. Samma sak med FN. Funder tala om EU. Och sen det här med World Economic Forum, det har vi varit inne på. Det är liksom, de träffas och partajar i Davos och lyssnar på varandra. Men det är liksom ingen maktcentral. Och Bilderberggruppen, samma sak. De träffas och liksom tänder eldar tillsammans och gnuggar varandra på ryggen. Och NATO är ju definitivt en global kraft, men det är inte frö till en världsregering. Och under det här så har vi ju tre makter. Alltså första divisionen, USA, Ryssland, Kina. Sen har vi andra divisionen, Turkiet, Indien, Brasilien, Mexiko, Israel numera. Och så tredje divisionen, Frankrike, Sydafrika, Smörpolen och länder till. Den där kommer ju aldrig... Alltså, ska Peter Antikrist Thiel hävda att Antikrist kommer att ta sig formen av en global regering, så är det rätt många tusen år bort alltså han laborerar med. För det finns ju ingenting som tyder på att de här på minsta lilla sätt kommer att forma en global regering, eller att någon av de uppräknade krafterna kan lägga de andra under sig. Alltså det finns inte. Och det är rationellt av antikrist att måla upp ett hot, det vill säga global regering, som aldrig kommer att kunna uppträda. För att han till själv tillhör en kraft som har kapaciteten att styra världen utan utropa sig en global regering. Då blir allting logiskt. Och jag har faktiskt alltid föreställt mig att när antikrist har mänsklig form, då kommer han se ut ungefär som Peter Thiel.
Ja, jag måste säga, Boris, att du träffar kusligt rätt här, tycker jag. Det stämmer med många av mina intuitioner också. Och jag tror att man... Det vi ska föra in diskussionen här också, det är Peter Thiels resonemang om katekonen. Han pratade mer om det här i intervjun med Tyler Cohen, och vi pratade om det i radion då. Men det ingår i det här ramverket. Och katekonen, det grekiska, tror jag att det betyder ungefär någonting som håller tillbaka, kraften som håller tillbaka någonting. Och det här, det nämns vid ett enda tillfälle i Bibeln, jag tror att det är andra Thessalonikerbrevet, där det står att antikrist kommer när katekonen, han som håller tillbaka, eller det som håller tillbaka, inte längre står i vägen. Så det finns någonting som håller tillbaka antikrists ankomst. Och uppenbarligen så positionerar sig Peter Thiel väldigt tydligt som katekon i det här scenariot. Och han... Det finns också, man kan ge fler exempel på saker som han har gjort, sina största, mest seriösa projekt, som stämmer väldigt väl in på det här mönstret. Det mest tydliga är kanske hans företag Palantir, som vi beskrivs ofta som en sorts, massövervakningsföretag eller något sånt där. Och det är ett dataanalysföretag som säljer sina tjänster till framförallt den amerikanska staten, men nu också alla möjliga stater världen över, inklusive poliser, militär och så vidare. Så i princip så häller de in alla sina data i Palantir, och på det sättet kan de få massa analys och insikter från Palantir-systemet. Så det är en gigantisk liksom dataprocessningsarkitektur som används nu av liksom de mest känsliga, hemliga är liksom funktioner inom staten. Så att liksom militären och CIA och polisorganisationer, alla sitter och liksom öser in sin information i Peter Thiels superdator. Så då vänta nu, är Peter Thiel, är han liksom den här stora libertarianen Peter Thiel, är han spindeln i nätet i all den här suspekta statliga verksamheten? Och saken är den, han har sagt i alla år att det han försöker göra är att liksom moderera de problematiska aspekterna av det här. Han tror att det är bättre om ett privat företag, jag förenklar nu, men han tror att det är bättre om ett privat företag grundat av en libertarian är den som liksom medierar den här utvecklingen. För det är oundvikligt att de kommer använda den här typen av tekniska verktyg. Men det är bättre att, att det är hans företag som gör det, som är grundat utifrån en idé om att hålla tillbaka deras maktambitioner, än att det är någon som inte har sådana skrupler som gör det. Och det här var ju länge sedan då. Palantir startades ju för, det är väl nästan 20 år sedan vid det här laget. Som är, i det här ramverket kan absolut se Palantir som en sorts katekonisk kraft som skapades för att hålla tillbaka antikrist. Och har nu blivit en del av det här som Peter Thiel tänker på som antikrist som ständigt expanderade staten. Men katekonen, hans företag Palantir, finns där och håller tillbaka utvecklingen. Så det är ett exempel. Och han har ju också fingrarna i syltburken i, alltså han startade PayPal en gång i tiden som driver den här liksom digitaliseringen av pengar och finansiella samband. Och vi redan berört då, att det där är någonting som också har att göra med antikrist och odjurets märke och allt det där. Och han var första investeraren i Facebook, som är så enormt viktig. Liksom omvälvande utveckling är inte särskilt positiv i den sista analysen. Och sen har vi det här som han pratade om i intervjun med Tyler Cowen, att när han beskriver kalla kriget som en sorts kamp mellan antikrist och katekon, där han beskriver Sovjetunionen och kommunismen som antikrist, för det var liksom den stora auktoritära centraliserande kraften. Och då fanns det en antikommunistisk allians ledd av USA som var katekonen. Men vad hände sen? Vad hände när kommunismen kollapsade? Jo, då fanns den här koalitionen kvar utan någon tydlig uppgift. Och då, såklart blev det inte då att de upplöste sig själva och slutade göra saker. Utan de blev istället själva en inte allt för olik centraliserande kraft. Och idag, som vi konstaterar ganska ofta i Radio Bubbla, på ganska många sätt så är det nya systemet som vi lever under ännu mer sinistert och auktoritärt och begränsande än vad sovjetkommunismen var. Så att om vi lägger ihop alla de här sakerna som Peter Thiel säger, hur han positionerar sig med sina företag, de här liksom teologiska eller pseudoteologiska resonemangen, så kan man absolut se det som att Peter Thiel är, han positionerar sig som katekon för att bromsa utvecklingen mot antikrist. Men på något sätt verkar han också vara medveten om att tyvärr kommer det här nog sluta med att jag blir antikrist.
Ja, exakt. Han axlar motvilligt denna börda.
Ett annat problem, du var lite inne på det här, Boris, med alltså, kommer antikrist bli långvarig? Kommer det liksom gå över och liksom lösa sig, eller kommer, som du säger, att antikristika i den här maktcentraliseringen och så vidare, det kanske är någonting som snarare kan bli väldigt långvarigt eller väldigt permanent. Mm. Och här så kommer ju ytterligare ett element in i berättelsen, ett inte oviktigt element förvisso, nämligen Jesus Kristus. För att den kristna berättelsen bygger ju på att Kristus kommer tillbaka och griper in i den här situationen och besegrar antikrist, och så får vi ett lyckligt slut. Och jag vet inte, Peter Thiel säger ingenting om det. Nej. Så vet jag, vet jag har inte hört någon säga, han har inte kommit så långt i sin teologi, men det blir väldigt svårt om du ska prata om apokalyps och antikrist och katekon men inte om Kristus. Så att om Peter Thiel positionerar sig här som antikrist. Ja, han säger i och för sig ganska mycket om vad antikrist kommer att säga om Kristus. Så där skulle man kunna göra då en esoterisk läsning av vad Peter Thiel egentligen tycker om det.
Ja, men det är ju också Alltså, du sätter ju fingret på det där som är så uppenbart, att liksom han är ingen klassisk apokalyptiker, därför ingår Jesus alltid i ekvationen. Jag slås istället av hur han någonstans mitt i där börjar prata om att jag har alltid erkänt människan ett handlingsutrymme. Och det behöver inte gå åt skogen om vi människor tänker rätt. Alltså, jag kan inte tolka på något annat sätt än att vi kan skjuta upp om vi lyssnar på mig och vi är några stycken som lyssnar tillsammans med väckta samveten, så kan ju manövrera oss förbi de här farliga punkterna. Alltså, Jesus är inte han är inte bara, han är katekon för rubbet liksom, i så här ursprunglig mening. Han vill skjuta upp apokalypsen också. Han vill liksom att Jesus ska hålla sig borta, får man en känsla av. Och det är ju också antikrists yttersta mål. Han vill vara ensam här på teppan.
Ja, precis. Det är ju själva liksom som kärndefinitionen. Det är det som antikrist gör, att han förnekar Kristus. Han vill ersätta Kristus. Han kan bättre manifestera kristendomens värden än vad kristendomen kan. Och till, ja, han är faktiskt farligt nära. Han är faktiskt farligt nära att göra alla de här sakerna. Men vi måste ju fråga oss då, vad håller han egentligen på med? Alltså, när han pratar om de här sakerna, vilket återigen är frågan, så varför pratar Peter Thiel om de här sakerna, de här mystiska ordelagen? Och, alltså, jag tycker det är opraktiskt, lite klumpigt liksom, att prata i den här kristna inramningen. Jag förstår inte riktigt poängen. Alltså, om han vill prata om till exempel AI-apokalypsen, det vill jag också göra. Men jag brukar inte klä in mina resonemang i de här gamla judiska myterna och så vidare. Jag försöker gärna uttrycka mig så exakt och tydligt som möjligt. Så är det kanske någon sån här idé om att det här är kanske vad liksom större massor av människor behöver för att se problemet och vakna upp och så vidare. Men då måste man också fråga sig, vad är det som ska komma ur det? Hur ska man kanalisera en sån eventuell liksom, ny vakenhet och ändamålsenligt? Det är inte uppenbart för mig till exempel att en kristen inställning till apokalypsen är vad vi behöver för att undvika att bli utplånade av autonoma maskiner. Det verkar vara stort glapp i resonemanget där.
Ja, och det är också en intressant sak som får en att klia sig i huvudet. Att, för det, just det var min tanke efteråt. Alltså, varför säger han det här? Om han nu är antikrist eller katekon eller vad han nu än är. Alltså, jag har svårt att se om det där du menar. Vem vänder han sig till? Alltså, vem vill han sätta fart på något sätt? För det är inget massbudskap det här. Alltså, massbudskap, det är ju liksom när Expressen, Aftonbladet och media kör att jorden går under om 4 dagar av det ena eller andra skälet. Alltså, det är ju liksom ett budskap som är ut massorna. Det här är ju liksom alldeles för vagt. Och han blir ju också dessutom otroligt vag när han ska linjera upp hur ser den här politiken ut som han för mot antikrist. Det blir liksom att om man sätter sig för ett frihandelsavtal, då ska man ha någon vid sin sida som inte tycker om frihandel. Alltså, han rör sig på så många nivåer så att det känns så extremt ogenomtänkt. Så att jag liksom blir fundersam bara om den anledningen. Alltså, varför sitter han och säger saker som verkar ungefär som att han, det är bara en grej du har i hatten för tillfället. Och varför är mottagaren av budskapet så svår att definiera? Som du säger, kristna lär ju inte upphetsade det här. Jag tror väldigt många kristna inte ens betraktar honom som en begriplig kristen. Just för det vi sa nyss. Var tog Jesus vägen? Och det andra är att det är så blodfattigt och kallt. Det är inte ens ett kallt resonemang, det är bara blodfattigt. Han referenser till två böcker från början av 1900-talet som var den ena ganska rolig. Men liksom, det är inget som... Och samtidigt ger han uttryck för den här... Där hade man velat att han liksom stannade upp. Eller att han var lite pressad på vad han menar. För han pratade vid två tillfällen om... Till någon gång pöbeln och mobben, att de blir så lätta att få rörelse med hjälp av katastrofbudskap. Där hade man gärna sett en liten utvikning. Men allt, en hel del är ganska luddigt för mig om när det gäller vad han vill egentligen. Och som du säger, katastrofer idag kan man ju prata om på ett nästan matematiskt exakt sätt om vad som kan hända, inte bara när det gäller AI. Så varför krångla till det?
Ja, alltså det kan knappast handla om ett seriöst försök att liksom gå i dialog med kristendomen och prata med kristna människor och sånt där. Av skäl som vi redan nämnt. Jag tycker framförallt att det här att det är så reduktionistiskt. Vilket också är typiskt för det här René Girards perspektiv, tycker jag. Jag är ingen René Girard-expert, men det finns de här idéerna i den sfären som vi tillhör. Att man förklarar religionen i någon sorts sociologiska eller antropologiska termer. Det är en sån här girardisk idé, alltså kristendomen som en sorts konfliktlösningsmekanism eller något sånt där. Vilket är rätt långt från den mer mystika approachen som kristna normalt har. Är det där ens kompatibelt med ett trosbaserat perspektiv? Alltså det blir lite Jordan Peterson över alltihopa.
Ja, men det är väldigt mycket. Alltså det är... Makt, människor som makt gör en sådan analys för att kunna manipulera massorna helt enkelt. Den här typen av tankefigurer rör sig folk efter. Alltså gäller det så att lära sig utnyttja dem.
Men om det är det som är tanken så skulle jag säga att det är väldigt liksom tafatt och ogenomtänkt. Han kommer ju, jag är helt säker på att han aldrig kommer komma någon vart på den vägen. För att kristna människor, folk som verkligen är kristna och liksom kan påverkas av liksom en kristen diskurs, att vara kristen på det sättet, det är någonting totalt annorlunda än att vara kristen på Peter Thiels sätt. Men jag misstänker att det finns någon annan motivation här. En sak som folk säger, elaka tungor säger bland annat Peter Thiel, att hans AIDS har spritts till hjärnan nu och han ser sämre och sämre ut på alla bilder och nu har liksom nu finns det ingenting kvar i skallen nästan, så att han är galen helt enkelt. Det skulle man kunna överväga som en hypotes i alla fall. En annan idé som jag får, det är att det kanske är någon sorts spel, det kanske är någon sorts skämt eller någon sorts någon sån här utmaning. Vad kan jag komma undan med? Hur mycket flum kan jag prata? Kanske ett sätt att visa förakt för den allmänna diskursen. Någon sån där grej. Någon sån här straussiansk, esoterisk ploj på något sätt som man håller på med. Ibland så känns det ganska mycket som det.
Ja, men det är intressant att man börjar liksom leta den typen av lösningar. Men just det här med Girard, alltså, han är ju en han har sett sig själv som kristen, men han är ju ingenting som ni ser för kristna. Och det är mer för människor som betraktar andra människor och vill se det, försöka förstå vad som får dem att ticka, men som egentligen inte förstår det av sig själva, de inte är människor, höll jag på att säga. Nej, men, och de lyfter ju fram ett Girard-citat där i slutet och liksom låser upp det stort och låter det vila i bild så att man verkligen ska fatta att det här är viktigt. För den gode Girard säger att, citat, ju mer trolig apokalypsen blir, desto mindre talar vi om den. Vi måste väcka våra sovande samveten. Alltså, och jag fattar absolut ingenting. Och står man inför en apokalyps, då kanske man istället ska stoppa undan det man har av samvete och bli iskall, klar och rationell. Eller är det liksom någon slags Jesus samvete liksom? Jag fattar inte varför man lyfter upp en sån här sak och väntar sig. Ja, gör man det, så antar jag att man väntar sig att tänkande människor ska säga aha. Jag kanske inte är en tänkande människa, men det är lite för mycket snömos, sådana här uttalanden.
Mm. Ja, det, alltså, jag tycker verkligen att just från René Girard så är det mycket snömos. Det är mycket bara så här flummigt bullshit. Väldigt så här diffusa formuleringar. Och det finns ju också i Girard, så finns det också den här spänningen mellan å ena sidan den här antropologiska analysen som är det mest berömda och som jag tycker är liksom så här, kanske intressant, användbart, jag är inte säker, men det är inte så flummigt i alla fall. Alltså om liksom de här idéerna, jag kan inte redogöra för särskilt bra, men som mimetiskt begär som skapar kaos i samhället och det hanteras genom syndabocksmekanismen. Och sen så kommer kristendomen och vänder på det här genom att liksom på något sätt ha en annan syn på syndabocksmekanismen genom att Kristus offras och så vidare. Och det här gör att vi kan hantera konflikter mycket bättre och ha mindre våldsamma samhällen och sånt där. Och det där är kanske intressanta tankar, och det är också en sorts rationalisering av kristen moral utifrån ett, alltså ett naturalistiskt perspektiv. Så det blir en ganska instrumentell idé. Kristna principer är bra. Det är bra att implementera dem i ett samhälle för att de kan bryta spiraler av konflikter och våld som människor var låsta i innan kristendomen. Och det är väl kanske en okej idé, men det är ungefär som att, ja, det är lite intressant kanske att Jordan Peterson, ja, han ser kristendomen som en uppsättning jungianska psykologiska arketyper eller något sånt där. Men om vi börjar tänka på det sättet, finns det någon plats kvar för allt det som kristendomen ursprungligen handlar om? Det vill säga gudomlig uppenbarelse, en högre sanning som kommer till oss från en annan värld som måste utforskas vördnadsfullt och uttolkas genom diverse mysterier och så vidare. Om vi gör oss av med allt det där indirekta, mystika, icke-naturalistiska. Och jag är en sån person, jag tycker det är en bra idé. Låt oss för all del undersöka om vi kanske kan klara oss utan allt det där mer diffusa. Men vad finns då kvar av själva religionen? Religionen är plötsligt någonting helt annat än vad jag tror att folk menar med till exempel kristendomen, som verkligen är kristna och tar den på allvar på ett mer historiskt sätt. Men Girard sägs ju att han var liksom en djupt troende katolik, var jätteserös och sa det som är viktigt är att det går i kyrkan och liksom går tillbaka till. Jag förstår inte hur de här sakerna går ihop. Precis som jag inte förstår hur Jordan Petersons liksom verk och läror egentligen går ihop med någon sorts kristen idé. På samma sätt som jag inte förstår hur Peter Thiels teologiska utläggningar egentligen går ihop med någon genuin kristen idé. Så det är minst sagt problematiskt det där.
Ja.
Ja, okej. Det finns egentligen mycket mer att säga om det här, men vi ska ändå avrunda för vi ska prata om lite annat också. Jag tycker det är intressant det här tankespåret att Peter Thiel kanske positionerar sig själv som antikrist här. Jag får säga en sak till som jag tycker talar för det, som jag tycker är ganska viktigt, så är att du sa en sak som är väldigt, väldigt viktig och väldigt sann, Boris, och det är det här med att one world government, en sorts världsregering, det är någonting som absolut inte finns i korten. Det finns ingenting som tyder på att vi är på väg att få en one world government. Tvärtom är vi är mycket längre från det nu än vi har varit på jättelänge i världen, för att världen är ännu mer polariserad. Vi går in i det här multipolära paradigmet som folk pratar om och så vidare. Men det innebär ju liksom att hoten kommer från andra håll. Och den centraliserade maktcentralisering på global nivå som jag är mest orolig för, den finns i Peter Thiels värld. Den kommer från stora teknikföretag, framförallt de här nya AI-företagen, de här den lilla handfullen företag som har de här enorma stora liksom superdatorklustren och kan göra liksom så här övermänskliga kognitiva operationer nu med de AI-systemen som ingen annan kan göra. Vilken sorts makt kommer liksom Microsoft och OpenAI få, eller Amazon och Anthropic och kanske Elon Musk och hans grocksystem. Han vill också bli sån här spelare. Yes. De om vi pratar om global kontroll och global dominans, så håller de på att segla upp nu ganska snabbt takt som större hot. Så under 1900-talet så hade vi USA givetvis. Och om man ska se, jag tycker att det är lite det är tendensiöst det här med att beskriva USA som den antikommunistiska katekonen. För om det finns någonting under 1900-talet som passar väldigt väl in i det här schemat, så är det annars USA som antikrist. USA som den stora liksom, den falska kraften som centraliserar makt. Första världskriget eller båda världskrigen som apokalypsen, och antikrist som manipulerar alla människor. Och jag pratat om det så många gånger i Radio Bubbla, så att jag behöver inte säga det igen. Men nu går vi in i en värld där det inte är så längre. Dels på grund av multipolaritet och sånt där. USA är fortfarande toppdog. Men framförallt tror jag att det här skiftet bort från traditionell politik mot att makt kommer ur teknisk utveckling och tekniska resurser som superkluster av datorer och den mest avancerade AI-tekniken och så vidare. Vilket också är det som Peter Thiel pratar om. Och det är därför som det är lite viktigt att tänka på de här sakerna. Det kan ju vara så att han bara skämtar med oss, Peter Thiel. Eller att hans hjärna har börjat ruttna på något sätt. Men det är värt att fundera på vad det egentligen innebär om det inte är så. Om det inte är någon av de alternativen. För då kan det kan vara något riktigt intressant och kanske något riktigt farligt som han håller på att säga nu. Kanske på något sånt här indirekt, esoteriskt, straussianskt sätt, för att han inte kan säga det rakt ut. Men någonting han vill varna oss för. Eller bara att han sitter och skryter nu om att jag kommer att äga er om 5 år. Och ni är så oförmögna att stoppa mig att jag kan sitta här och berätta för er vad jag kommer att göra. Jag kan berätta för er att jag är antikrist. Och ändå så kan ni inte stoppa mig.
Alltså jag lutar. Tar man bort allt det andra och även en möjlig sjukdomsbild, så är det där en logisk möjlighet. Och den innebär ju också att är man en del av det här nya maktklustret som sitter på tekniken, så att säga, så är det ganska självklart att han kliver ut på scen som en trollkar och liksom drar en kanin ur hatten och säger: det är den här ni ska titta på, den här är farlig. Den här vita kaninen heter global regering. Den ska ni akta er för. Och så tittar vi alla på den där kaninen. Och Tid och grabbarna fortsätter med sitt